Välkommen till Skånes taltidning nummer 23 2024. Med utgivningsdag onsdagen den 5 juni. Solen gick upp klockan 4:27 tidigt i morse. Och ner igen går den klockan 21:45 ikväll. I studion Åsa Kjellman Risi och Mats Sundling. Tekniker är Martin Holmström. Det här är våra rubriker.
En majoritet i socialutskottet vill att riksdagen ger regeringen uppdrag att se över ledsagningen. Både när det gäller att den regleras i en egen lag och är avgiftsfri. Ett viktigt steg i rätt riktning tycker SRF Skånes ombudsman.
BEM i goalball i Italien börjar i veckan och två skåningar är med i det svenska landslaget.
Miljöpartiet vill ha fler EU-direktiv som ökar tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning. Och gärna ett som skyddar synskadades valhemlighet.
Kristdemokraterna menar att EU-regler om tillgängliga e-tjänster och produkter kan vara bra. Men socialpolitik avgörs i stort bäst i Sverige.
Det var länge sedan skånska bygderomaner och hembygdsföreningars årsböcker blev inlästa i talbordsform. Men om det ska ske igen, vem ska då ta ansvaret?
Öppnat och stängt med bankomatflytt och kalciumrestaurang.
Och så ska vi till Salzburg i Österrike som för ett antal år sedan vann ett europeiskt tillgänglighetspris som gav motivation till att fortsätta arbeta med en barriärfri stad.
Evenemangstips med syntolkat och sommarklassiker.
Kalendern med fredsmöte och fotbolls-VM.
Anslagstavlan med meddelanden och ändringar i kollektivtrafiken. Idag delar sydvästra Skåne anslagstavla med mellersta och sydöstra Skåne. Och sist redaktionsrutan.
Ja, socialutskottet vill att regeringen ser över förutsättningarna för dels avgiftsfri ledsagning, men också att ledsagning ska regleras i en egen lag. SRFs förbundsordförande Niklas Mattsson säger i ett pressmeddelande att det är ett stort steg i rätt riktning. Och menar att man nu har svart på vitt att det finns en majoritet i riksdagen för att ta itu med de stora bristerna i ledsagningen. Och SRF Skånes ombudsman Henrik Eld är också glad för beslutet.
Det tycker vi är bra och i linje med den utredning som Socialstyrelsen fick i uppdrag att göra när det gällde det här med rätten till ledsagning för synskadade. Vi har ju kunnat visa på att stödet har minskat oerhört de senaste 10 åren, 20 åren kanske till och med. Och därför så tillsattes en utredning. Och den kom ju fram till att man rekommenderade att utreda möjligheten att reglera stödet ledsagning i en egen lag. Och det är ju det som har hänt nu, att socialutskottet har då behandlat motioner från allmänna motionstiden och då tagit två motioner till sig och fattat ett beslut att de attsatser som handlade om fri ledsagning för synskadade och att utreda om ledsagningen ska regleras i en egen lag, de har man bifallit.
Och på sikt, vad skulle det kunna innebära?
På sikt skulle det ju kunna innebära att vi får en egen lag som reglerar insatsen om ledsagning. Och det skulle ju vara jättebra. För att idag är det, finns det ju inget som. Vi tillhörde ju personkrets 3 tidigare i LSS, men det gör vi inte längre. Via domstol har ju kommunerna fått oss att hamna utanför LSS-lagen. Och därför så finns det ingen som får ledsagning enligt LSS idag. Och då blir det ju biståndsprövning via socialtjänstlagen. Där finns inte ledsagning särskilt reglerat, utan det är ju prövning för att vi ska uppnå en skälig levnadsnivå. Det vill säga vi ska inte fara illa. Så det blir en oerhörd skillnad ifall vi får stöd i en egen lag för att vi har rätt till ledsagning.
Och då kan man inte göra olika på olika håll i landet heller?
Nej, precis. Det kommer man inte kunna göra. Utan då får vi så att säga rätt till det här stödet på ett annat sätt. Nu är vi ju inte alls där än, utan det är bara socialutskottet som har tagit upp detta och fattat beslutet. Och det ska ju då upp till debatt i riksdagen den 12 juni. Och så hoppas vi att det får stöd av en majoritet i riksdagen. Och då blir det ju lite tuffare för regeringen, utan då måste de ju ta tag i detta och jobba med frågan.
Och hur ser du på det? Har de stöd av en majoritet?
Alltså jag hoppas ju det, eftersom det är så att det här beslutet som fick majoritet beror ju på att Sverigedemokraterna har stött det och lämnat sitt stöd för det. Och det ser vi ju inte så ofta, utan de brukar ju hålla med regeringspartierna. Men det gjorde man inte i det här fallet, utan man röstade med oppositionen. Och då blev det majoritet. Så gör Sverigedemokraterna det i riksdagen också, så kommer vi att få majoritet där också.
Ni har ju då träffat de lokala riksdagsledamöterna under ett antal möten den senaste tiden. Vad tror du att det har gett?
Det fanns ju en riksdagsledamot som sitter i socialutskottet och som förstod precis vad vi pratade om och som lovade att göra vad hon kunde. Och en moderat riksdagsledamot skulle också tillsammans med henne jobba på den här frågan. Och vi vet ju inte, för att vi har inte hört av dem sedan det här beslutet togs i socialutskottet. Men därmed så sa en av våra intressepolitiska handläggare på Riksförbundet i Stockholm att det är mycket möjligt att era möten har påverkat detta till detta positiva utfall. Och det är roligt om det är så.
Och om du skulle säga ledsagning, hur viktig fråga är det för synskaderörelsen?
Det är en jätteviktig fråga. Både ledsagning och färdtjänst är ju avgörande för oss att vi kan leva ett någorlunda delaktigt liv trots synskadan. Så det är jätteviktigt.
Det sa Henrik Eld, ombudsman på SRF Skåne. Och den 12 juni är alltså planerat en debatt och sen beslut i riksdagen. Reporter var Åsa Kjellman Risi.
Den här veckan börjar här goalballens BEM i Italien med det svenska landslaget på plats. Två skånska spelare är uttagna bland de sex, veteranen Fatmir Sarimeti och Ludvig Nilsson, bägge från FIF Malmö. I gruppspelet möter Sverige Belgien, Montenegro, Polen och Frankrike. Och i den andra gruppen spelar Grekland, Portugal, Danmark, Spanien och Italien. De tre bästa lagen går upp till AEM och de tre sämsta åker ner till CEM. Där nere var svenskarna härom året innan avancemanget till detta mästerskap som ska hålla på till den 11 juni.
Nu på söndag är det val till EU-parlamentet. Och de senaste veckorna har vi i en serie intervjuer hört vad partierna vill göra för de som inte ser eller har någon annan funktionsnedsättning. Miljöpartiet vill se fler EU-direktiv som säkerställer tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning och gärna ett direktiv som gör att synskadade kan rösta med bevarad valhemlighet.
Jag heter Metta Ivarsson och jag är kandidat nummer 23 på Miljöpartiets lista till EU-parlamentet. Och till vardag så är jag gruppledare i Region Skåne och jobbar mycket med sjukvårdsfrågor.
EU har varit aktivt i tillgänglighetsfrågor med ett tillgänglighetsdirektiv som ju handlar om det digitala området. Och sen finns ett funktionshinderkort som ska göra det lättare för den som har en funktionsnedsättning och befinner sig i ett annat EU-land att få stöd och hjälp där. Men är det tillräckligt?
Funktionshinderkortet i sig är ju en viktig förändring som har kommit till stånd, och där också Miljöpartiets första namn Alice Bah Kuhnke, som då även nu är EU-parlamentariker, hon har faktiskt varit en av parlamentets huvudförhandlare i detta förslaget, och det är ju väldigt viktigt att det har kommit på plats. Men det jag tänker framåt är att man måste fortsätta och identifiera och åtgärda de olika hål som finns i lagstiftningen som begränsar för funktionsnedsattas möjligheter att både att resa men också att flytta till och från att, eller att arbeta långvarigt i ett annat medlemsstat än den egna. Och det här med fri rörlighet ska ju gälla alla invånare i EU.
Behövs det fler tillgänglighetsdirektiv eller ska det skötas på nationell nivå?
Nej, vi tror nog att det behövs fler direktiv. Dels så ett direktiv som skulle kunna förbjuda även diskriminering utanför yrkeslivet. Och det har funnits förhandlingar runt ett sådant direktiv som har pågått ganska länge men har varit blockerat i ministerrådet. mycket på grund av Tyskland. Men det skulle då ålägga medlemsstaterna vad det gäller tillgänglighetsanpassning och motverka diskriminering på grund av funktionsnedsättning även utanför arbetsmarknaden. Men sen tänker jag också att det här antidiskrimineringsdirektivet skulle kunna utökas vad det gäller andra varor och tjänster. Jag tänker att EU är ju kanske en ganska, vi är inte så där jättemånga människor man tänker globalt, men vi har en ganska stor ekonomi. Så vi har ju väldigt stor möjlighet, EU har en viktig roll att kunna påverka, tänker jag, även utanför EU. Genom att vi ställer krav på produkter som finns och som vi konsumerar i EU, som vi importerar, så blir det indirekt att det även sprids utanför, för att vi importerar ju mycket såklart. Så jag tänker att det, vi har en ganska stor roll för att öka tillgängligheten, inte bara i EU.
Och en sån sak som personröstande med bibehållen valhemlighet som har utretts fram och tillbaka i Sverige och skjutits på framtiden och utreds igen. Skulle det behövas ett direktiv där för att alla ska ha den här rätten och att det skulle slå fast den rättigheten?
Ja, det är möjligt att det är direktivvägen man måste gå. Det är ju väldigt illa att det inte är på plats. Alltså nu ser de nationella valsystemen lite olika ut. Man har ju rätt som nation att ha sitt eget. När det gäller EU-valet så har vi ju till exempel olika rösträttsålder. Vi har olika ålder för valbarhet och så vidare. Men samtidigt borde ju EU garantera att alla medborgare i landet har rätt att ha samma demokratiska möjlighet som alla i sitt egna land, så att säga. Att på vissa personröster måste alla kunna göra det och så vidare. Det måste ju vara en miniminivå. Absolut.
Och en sån fråga som rätt till ledsagning och tolkhjälp där det behövs. Behövs det ett direktiv där?
Ja, om det inte fungerar. För att detta är ju rättighet man har också. Så man ska ha rätt till via det här funktionshinderkortet nu. Att man funktionsrättskortet, att man ska kunna, har man fått rättigheten i det egna landet så ska man ha rättigheten.
Finns det någonting i funktionshinderfrågor som bör lösas på nationell nivå och som inte bör tas på EU-nivå?
Jag tänker väl generellt så tänker jag att EU har en väldigt viktig roll att garantera liksom EU-medborgarnas rätt till likabehandling och ställa krav på de olika medlemsländerna. Sen är det väl ofta bättre att medlemsländerna själva, att de är mest lämpade att utforma vilket system eller regler på detaljnivå. Hur det funkar i den nationella kontexten och den traditionen man har, rättstraditionen. Så rätt beslut på rätt nivå. Men de generella garantierna, det tänker jag bör ligga på EU-nivå.
Är det någonting du vill tillägga?
Nej, men jag tänker det framåt nu att vi behöver jobba för att hitta och identifiera fler saker i lagstiftningen eller där det behövs nya direktiv för att kunna täppa till och faktiskt garantera detta. Och jag tänker också att det är en viktig insats där vi som land bör trycka på, för det ser olika ut. Nu är det inte så att vi alltid är det bästa i kassen i detta i Sverige, men det finns garanterat länder i EU som har det ännu sämre. Jag tror att det är väldigt viktigt att vi tar upp det. De övergripande rättigheterna vi har i EU, där vi ska kunna röra oss fritt, vi ska kunna flytta utomlands till andra länder i EU, man ska kunna studera utomlands eller bosätta sig och jobba, och det måste gälla alla.
Det sa Metta Ivarsson, gruppledare för Miljöpartiet i Region Skåne. Hon står alltså på plats 23 på valsedeln till EU-parlamentet. Nodo Parikas intervjuade.
Ja, nu på söndag är det val till EU-parlamentet. Och Kristdemokraterna menar att EUs tillgänglighetsdirektiv om webb och fysiska produkter kan vara bra. Men i princip ska socialpolitiken och till exempel assistans vara ett område Sverige och inte EU beslutar om.
Mitt namn är Martin Hallander. Jag kommer här från Malmö, regionpolitiker idag. Och är trea på Kristdemokraternas lista till Europaparlamentsvalet nu den 9.
Ja, du sitter inte i EU-parlamentet. Det har David Lega gjort, en känd person inom funktionshinderrörelsen. Men vad skulle du vilja säga är det bästa som Kristdemokraterna har bidragit med i EU-sammanhang?
Nej, men delvis så är det självklart så att säga att tillgänglighetsdirektivet var viktigt och är bra. Sen är vi ju ett parti som tycker generellt sett att socialpolitik och annat bäst hanteras av medlemsstaterna själva, med viss såklart reglering på EU-nivå. Det finns ju även CRBD-konventionen som är bindande för EU och alla medlemsstater som måste följas. Men generellt sett bör detaljerna vara på nationell nivå. Men en fråga som jag vet att David brunnit mycket för och som vi i partiet brinner mycket för är ju utvidgningen och de kandidatländer som vill gå med i EU. Där har David ju haft en otroligt avgörande roll som förhandlare för den största partigruppen i utvidgningsfrågor för att lyfta de här perspektiven kring de länderna också och ställa krav på dem inför deras så att säga, anslutningsprocess. Det är ett sätt att använda Europaparlamentariker och den mjuka makten EU har för att faktiskt få till verklig förändring i de här länderna.
Och då talar du om funktionshinderfrågor?
Exakt, exakt.
Mm. Du nämnde tillgänglighetsdirektivet och det har ju är ganska långtgående men kanske mest då på digitala områden, alltså webb och appar och deras tillgänglighet, e-tjänster och sånt där. Var det att gå för långt då?
Nej, det var det nog inte just för att vi, den digitala inre marknaden behöver hitta vissa gemensamma typer av regler och det digitala området är något som vi måste reglera mycket på EU-nivå. Men generellt sett så tror jag att man ska inte heller göra misstag att tro att mer lagstiftning är alltid bäst eller att EU-lagstiftning särskilt alltid är rätt sätt. Ibland handlar det ju också om att faktiskt uppfölja de skyldigheter och den lagstiftning som redan finns. Jag var ju lite inne på FNs RBD-konvention som är ju bindande för EU, alla våra institutioner och medlemsstater. Och vi har en direkt skyldighet att genomföra den fullt ut. Och där måste vi lägga mer krut tror jag, på den typen av saker. Att när man inte uppfyller den typen av löften och skyldigheter vi har, då måste det kunna få konsekvenser. Till exempel genom indragna medel och så vidare. Det tror jag är generellt sett en effektivare väg att gå. Att faktiskt få till bättre rättigheter och hitta detaljlagstiftning på alla områden inom EU-nivå. Men tillgänglighetsdirektivet var nu nödvändigt just så att det digitala området är något som vi försöker och måste hitta gemensamma regleringar på EU-nivå.
Det finns idéer och förslag och en del av dina kollegor från andra partier talar för att man ska utvidga tillgänglighetsdirektiven till att gälla också fysiska produkter som tvättmaskiner och liknande livsmedelsförpackningar. Det går inte att läsa vad innehållet är till exempel idag. Vad säger du om det?
Det är en fråga jag tror definitivt att man kan titta på. Återigen, det handlar ju om den fungerande inre marknad och att den biten ska fungera. Så det är jag och Kristdemokraterna är definitivt beredda att titta på för att hitta rimliga regleringar till. När vi har pratat om just den typen av frågor som rör inre marknaden och så vidare. Det är kanske inte där vi menar att detaljregleringen är ett större problem. Utan det är mer den regelrätta socialpolitiken, den sociala pelaren så att säga. Men det är definitivt ett bra sätt att använda EU-lagstiftning på. Är ju att ska den inre marknaden fungera, då måste den fungera för alla europeer, inklusive de med funktionsnedsättning.
Resor, alltså fritt resan att kunna arbeta och plugga och sånt hör ju till de här friheterna som EU har som en kärna. Men om man inte ser så kan det ju vara svårt att resa. Man kan bli, och det har hänt, blivit nekad ombordstigning på flygplan av uppgädda säkerhetsskäl. Det har varit svårt att ta med sig ledarhundar, att det är svårt att resa med tåg i Europa för att ledsagning inte fungerar och så. Sånt som senare kanske tar som självklarheter. Bör EU göra någonting i det sammanhanget?
Nej, men EU ska se till att alla ska behandlas lika och behandlas med värdighet. Det är en viktig grundpelare i EU-samarbetet. Och det gäller ju såklart också människor med funktionsnedsättning. Jag tror återigen att här måste vi också använda de verktyg och den lagstiftning som finns. Som företag väljer att ta den enkla vägen ut att neka ombordstigning eller annat. Så måste man också kunna använda den lagstiftning som redan finns. Men upplevs det här som ett stort problem så bör ju också Europaparlamentet eller den Europeiska unionen definitivt vara beredd att titta på okej, hur kan vi hitta rimliga regler som säkerställer rättigheter för alla människor är ju. Det tror jag är en rimlig avvägning att titta på, definitivt. Mm.
Jag har en fråga som utreds i Sverige och vi har ju vårt eget valsystem här. Det är just möjligheten att personkryssa. Det skulle enligt planerna, var det sagt, vara möjligt till det här EU-valet, men så blev det inte. Ja, blir det till nästa, tror du?
Det hoppas jag verkligen. Nu är ju en ny utredning på gång om hela valsedelssystemet, vilket jag tror är bra och nödvändigt. För det valsedelssystem vi har idag har väldigt många brister. Och i direktiven så finns det ju med hur man ska kunna välja att kunna rösta utan att tvingas röja valhemligheten. Och det är jätteviktigt. Kristdemokraterna har även lyft frågan i riksdagen genom vår riksdagsledamot Larry Söder från Halland. Som har lyft just den här frågan just för att den är viktig för att ingen ska behöva röja sin valhemlighet. Sen får vi avvakta och se vad utredningen kommer till. Men någonstans så handlar det här ju också om att oavsett hur valsedelssystemet ser ut så måste vi parallellt hitta verktyg för att alla ska kunna rösta och bevara sin valhemlighet. Det är avgörande i vår demokrati. Så jag hoppas verkligen att det blir klart till 2026. Nu får vi invänta resultatet av den här utredningen.
Du var inne på från början där att det var inte nödvändigtvis bäst att EU sköter olika frågor. Vad är det du tycker Sverige på nationell nivå sköter bäst?
Nej, men till exempel frågan om personlig assistans. Där finns det idéer om att lyfta upp den frågan till EU-nivå. Vi har sett exempel på den sociala pelaren som i och för sig är icke-bindande mål men som leder till hela tiden fler förslag som hanterar på EU-nivå. Det tror jag är en olycklig utveckling för det riskerar att försämra kvaliteten på de tjänster vi har som i och för sig måste bli bättre. Jag menar, vi tycker att staten bör ta ett större ansvar istället för kommunerna när det kommer till exempel till assistansen. Men ibland handlar det också om att vakta vår möjlighet att skapa vår egen politik i Sverige. Särskilt på det socialpolitiska området när det inte så att säga, är gränsöverskridande frågor.
Det sa Martin Hallander från Malmö, Kristdemokraternas tredje namn på partiets valsedel till Europaparlamentet. Med det så har vi hört 6 av de 8 riksdagspartierna om vad de gjort och vill göra för gruppen synskadade i EU-sammanhang. Vi har på samma sätt sökt Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna utan att lyckas få till intervjuer med dem innan valet. Reporter var Mats Sundling.
Så ska vi återkomma till frågan om inläsning av lokalt anknutna böcker som Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, tackar nej till att läsa in. Tidigare gjordes sådana inläsningar på beställning från bland annat det dåvarande länsbiblioteket i Malmö. Och de böckerna blev sedan även tillgängliga via MTM och Legimus. Sen ett antal år görs inga sådana beställningar av länsbibliotekets nuvarande motsvarighet som heter Biblioteksutveckling inom Region Skåne. Så att bygderomaner och skånska hembygdsböcker blir inte inlästa längre. Men skulle inte MTM kunna dra igång en sån verksamhet på riksplanet? Emma Kindblom är tillförordnad enhetschef på användarstöd hos MTM.
Det är ju en politisk fråga och inte min sak att spekulera i. Regionerna har ansvar för sin litteraturförsörjning och sin egen litteraturbudget. Medan vi på MTM verkar på nationell nivå med ett uppdrag från regeringen.
Och för att förändra det krävs enligt MTM vanligen ändring av instruktionen till dem som myndighet som uppdrag i det årligt återkommande regleringsbrevet eller genom ett direkt regeringsuppdrag. Emma Kindblom menar att det också finns en poäng med att lokalt material produceras just lokalt och regionalt. Men hon säger också att regionerna samfällt skulle kunna agera för en ändring av regeringens uppdrag till MTM att omfatta även ansvar för lokalt betonade inläsningar.
Men jag tänker att regionerna kan ju väcka frågan om den, för det är de som har ansvar för den regionala litteraturförsörjningen.
När jag har tittat bakåt så verkar det som att det är någonting som har gått förlorat. Det gjordes innan, det görs inte för närvarande. Skulle inte ni kunna själva agera eller har ni inte det manöverutrymmet?
Det är ju en hel del regioner som fortfarande producerar lokal litteratur och när de gör det så gör vi dem tillgängliga i Legimus.
Men inte att ni skulle kunna ta ett initiativ för att ni lägger ut beställningar på den här typen av bygderomaner eller vad det var månde. Att ni upphandlar det. Det finns inte i ert manöverutrymme så att säga.
Nej, i dagsläget finns det inte. Rent tekniskt skulle det kunna vara tvärtom. Att vi gör inläsningar på uppdrag av regionerna. Det skulle kunna funka, men då måste vi också se till våra interna resurser och frågan har inte kommit ännu.
Men om jag säger att jag blev förvånad över att det här har fått falla mellan stolarna. Vad eller vem ska man skylla på? Är det lagstiftningsförändringar eller du säger att regionerna har ett ansvar samtidigt så finns det inte i bibliotekslagen uttalat. Har det här bara fått gå upp i rök eller?
Jag tänker att eftersom det sker i en hel del regioner fortfarande så är det nog regionerna som tolkar uppdragen olika. Så att de kanske behöver ta den här diskussionen med varandra så att man får en nationell likvärdighet.
Om vi tittar på den här fantastiska lilla tryckta katalogen från 1989 där det finns talböcker som har hamnat hos er och sånt som inte har gjort det. Men till exempel om det här Erik Andersson, Lokalhistoria Åstorp, Spåren till Åstorp sammanställt på initiativ av Ingmar Rundberg. Det här låter väldigt lokalt. Skulle ni i dagens läge tycka att det här var någonting som var värt att läsa in om ni fick in ett förslag?
Det tror jag inte. Vi producerar ungefär 3000 talböcker varje år och när vi får in ett förslag så utgår vi från våra produktionsriktlinjer. Och där är det så att säga, 4 huvudpunkter och det första är att det ska finnas ett allmänintresse. Så den här skulle nog falla redan på den punkten.
Det här då, skånska märkvärdigheter, kulturminnen lite vid sidan om turiststråken i Skåne, Sydsvenska Dagbladets årsböcker. Är det också för begränsat, tror du?
Jag tror tyvärr det. Vi är ju en skattefinansierad verksamhet och vi måste göra prioriteringar. Men det händer att vi producerar litteratur som har lokal anknytning. Till exempel har vi nyligen gjort en bok om flytten av Kiruna där vi ändå ser att det finns ett allmänintresse i hela Sverige.
När det lästes in böcker med lokalt skånskt innehåll så var de dåvarande länsbiblioteken ansvariga. Idag heter deras motsvarighet Biblioteksutveckling och sorterar under Region Skåne. Anna Åkerman arbetar där och hennes titel är just utvecklare. Hon tror att en förklaring till att hennes avdelning i nuläget inte finansierar inläsning av lokalt material kan sökas i den nya bibliotekslag som trädde i kraft för ett decennium sedan och som, vad det verkar, delvis skulle kunna motsäga det som Emma Kindblom sa om regionernas ansvar.
Allt det här som handlar om att den regionala biblioteksverksamheten ska förse biblioteken med det material som de behöver för att liksom kunna tillgodose deras låntagare, användare och så med. Det uppdraget försvann i princip. Och i samband med det, tror jag, som inte jobbade på den tiden, så försvann också det här med inläsningen.
Men skulle då biblioteksutveckling vid Region Skåne kunna vara huvudman för inläsning av lokalt betonade böcker som MTM i dagsläget säger nej till för att de inte har ett nationellt allmänintresse?
Det finns ju ingenting som förbjuder oss att göra det. Jag kan ju också se att det är en väldigt fin service som biblioteken kan ge eller också någonting som invånare i Skåne egentligen har rätt till att få kunna läsa vad man vill. Så jag tänker att det skulle vi kunna om vi antingen prioriterade om ibland våra åtaganden eller fick extra resurser. Men redan nu så har vi ju en ganska stor budget när det gäller projektmedel. Så jag kan också se framför mig att kanske tillsammans också med hembygdsföreningar eller så skulle kunna söka medel hos oss för att själva ombesörja inläsningar.
Men det låter som om det skulle vara projekt just att det är enstaka gånger. Men en löpande verksamhet som garanterar att undan för undan när det kommer nya böcker faktiskt produceras också.
Ja, då skulle det krävas en omprioritering från vår sida i de uppdrag vi har. Jag kan också säga att jag har jobbat här nu i 7,5 år och jag har bara varit med om att vi har fått en sån förfrågan från ett bibliotek en gång. Men det kan ju också hända att det finns förfrågningar som biblioteken får som inte kommer till oss.
När jag har pratat med bibliotek så är det lite olika. En del säger precis som du och andra säger att jo, vi får de här och det de då gör är att skicka vidare det till MTM som oftast avslår.
Och MTM gör ju sitt urval baserat på allmän intresse. Så att vi förstår ju att det är en del just lokalt material som inte blir inläst av MTM.
Emma Kindblom på MTM nämnde ju i början att regionernas avdelningar för biblioteksutveckling tillsammans kanske skulle kunna väcka frågan om att MTM kunde få ett nationsomspännande ansvar för inläsning av lokala böcker. Anna Åkerman på Region Skånes biblioteksutveckling tycker så här om det.
Det låter väl helt rimligt, och då gissar jag att MTM också skulle behöva större resurser. Så att finns det ett behov, och det gör det ju uppenbarligen i vissa regioner, så är det absolut någonting vi skulle kunna lyfta. Att MTM skulle kunna få ansvar, som ju redan har en organisation för inläsningar och för att lägga in det i bibliotekskatalog och sådana saker. Och sen vill jag säga också att som sagt, vi har inget ansvar för det här som är kompletterande medieförsörjning egentligen. Men sen kan man ju tänka att vi skulle kunna lyfta som region just det lokala materialet, alltså också ur ett kulturarvsperspektiv, och se om det fanns någonting som vi skulle kunna göra för att tillgängliggöra det materialet. Hembygdsföreningarnas årsböcker skulle ju kunna vara ett sånt. Det skulle kunna vara så att de sökte medel hos oss. Det finns möjligheter, men som sagt, det är inga, varken de som man tänker som Skånes hembygdsförbund eller de lokala biblioteken eller så, som har lyft det. Så att det kanske är så att vi behöver ställa frågan också.
Sa Anna Åkerman, utvecklare på Region Skånes biblioteksutveckling, som bland annat delar ut stöd till Folkbibliotek i Skåne som vill utveckla sin biblioteksverksamhet. Och i löpsedeln på vår hemsida finns länkar till de två tidigare inslagen om lokala talboksinläsningar. Reporter var Dodo Parikas.
Öppnat och stängt. I Malmö har ostbutiken Bengtssons ost i gatuplanet i Triangelns köpcentrum stängt. Och i Malmö har smörrebrödsbutiken med liten servering på Mattorget i den äldre delen av centralstationen stängt. På samma Malmö C har bankomaterna flyttat till den plats där det tidigare funnits en informationskiosk, nära rulltrapporna ner till spår 3 och 4. I Trelleborg har konditori Katarina öppnat i Valengallerian som har adress Nygatan 38. Och i Sankt Olof har restaurang Calcium öppnat i de gamla mejerilokalerna på Byvägen 31. Lokala råvaror, tre olika menyer till fast pris och Calcium från mejeriprodukter utlovas. I Landskrona har gallerian stängt. Det har aldrig gått att få riktig fart på verksamheterna, och en av butikerna ska nu byggas om för kulturskolan. Bankomaterna i gallerian har flyttat till Nygatan 7. I Kristianstad har Graffiti Café flyttat till nya lokaler efter 4 decennier. Nu finns man i hörnet Tivoligatan och Västra Storgatan, efter att hittills ha huserat i lokalen intill på Västra Storgatan. Och i Kristianstad håller pubben och restaurangen Bonken vid Stora Torg stängt efter en brand som förstörde uteserveringen. Datum för återöppning har inte meddelats än. På Härlövsområdet utanför Kristianstad har en mexikansk food truck eller matvagn placerat sig, närmare bestämt på Stora Coops parkering. På torget i Åhus serveras numera baguetter, varma mackor och bakad potatis från en ny matvagn. I Åstorp har Sipans krog och restaurang på Storgatan 16 gått i konkurs och stängt. För närvarande är det osäkert om någon kommer att ta över verksamheten. I Helsingborg har Fish and Chips-restaurangen S-Fish öppnat på Drottninggatan 80. Här serveras även andra fiskrätter, till exempel tonfiskburgare och färsk tonfisk. I Bromölla ska inrednings- och klädbutiken Vitt och vackert på Industrigatan 1 minska verksamheten och flytta till Karlshamn. Rea pågår och stängningen är nära. Racketsporten paddel och hallar för detta växte stort för några år sedan. Men sen kom bakslaget. Kedjan Paddle of Sweden har stängt i Eslöv och finns nu bara kvar i Järup. I lokalerna i Coop-huset på Västerlånggatan 12 i Eslöv ska det istället bli funktionell styrketräning. I augusti ska träningsanläggningen Virket flytta dit från en lada på landet.
Nu ska vi ta oss dryga 100 mil söderut i Europa och till Salzburg i Österrike. För dryga 12 år sedan vann Salzburg Europakommissionens pris Access City Award, som varje år delas ut till en stad som gjort mycket för att vara tillgänglig för personer med funktionsnedsättning. Och det är ett arbete som stans tjänstemän och politiker fortsatt med, och där man utgår från FN-konventionen om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning i sin plan för vad de kallar en barriärfri stad. Vi besökte Salzburg, där den äldre, nästan helt bilfria delen i gamla staden är upptagen på UNESCOs världsarvslista, vilket gör att det finns en hel del att tänka på när man försöker göra stan så tillgänglig som möjligt.
Med Alperna en bit bort i fjärran breder Salzburg ut sig. Och rakt igenom går den strömma och ganska breda floden Salzach, som delar staden i två delar. Salzburg är kanske mest känt som Mozarts födelseplats. Och de många turisterna som varje år besöker stan kommer också för att Sound of Music spelades in här. Och i den böljande naturen runt omkring. With songs they have sung for a thousand years. The hills fill my heart with the sound of music. Men sedan en lång tid tillbaka pågår ett engagerat arbete för att göra staden barriärfri. Och då handlar det inte enbart om att ta bort hinder som trappor och annat, utan barriärer i dess vida betydelse när det gäller till exempel kommunikation, information och tillgång till evenemang med mera. Och tjänstemän och politiker för staden, de håller till i Mirabell Schloss, eller Mirabellpalatset, som är en byggnad med anor från 1600-talet. Och kommunalråd för de sociala frågorna, det är socialdemokraten Andrea Brandner, som säger att den viktigaste frågan som de arbetar med just nu, det är att involvera och göra så att alla människor kan ta del av staden och det som händer där.
To have the possibilities to inclusion for all the people here in Salzburg, and that's our biggest point to issue.
And how do you work with inclusion? Do you have any concrete examples?
We have a council, we have the Behindertenbeirat, that's a meeting of...
Andrea Branner säger att de har ett råd där personer med olika funktionshinder träffas och pratar om problemen i stan. Och där man också letar efter lösningar. Och på min fråga om vilka problem med tillgängligheten som man har i stan, då säger hon att det finns små men också stora problem och nämner hur taktila ledstråk ofta blockeras av bilar, soptunnor eller cyklar. Något som känns igen från Sverige. Och här menar hon handlar det om att öppna sinnena på människorna i Salzburg genom att informera om vad det innebär med dessa taktila ledstråk för synskadade personer. Och en broschyr har tagits fram där man informerar invånarna om hur de taktila ledstråken ser ut och vad de är till för. Och just utseendet på de taktila ledstråken varierar en hel del. I Gamla stan är det till exempel ofta i form av stråk med smågatsten som bryter av mot den övriga gatubeläggningen för att smälta in i den äldre miljön. Och Andrea Branner säger att man är överens över partigränserna om målet att staden ska vara utan hinder för alla.
All the political parties are the same, meaning that it's really important that all people here in Salzburg have the possibility to be part of this city, to live in this city without barriers.
Och en som har lång erfarenhet av att leva i Salzburg med en funktionsnedsättning, det är Margaret Heger, som ursprungligen kommer från Birmingham i England och är blind sedan många år tillbaka. Hon bor sedan 70-talet i Salzburg och är aktiv i BSVS, Blinden und Sehbehindertenverband Salzburg, som är organisationen för synskadade. Och fram till förra året så var hon också vice ordförande där. Numera sitter hon med i styrelsen. Och hon säger att hon ofta har blivit tillfrågad när det gäller olika tillgänglighetsfrågor. Men eftersom behoven varierar en del om man till exempel sitter i rullstol eller är synskadad och behöver någon form av trottoarkant eller liknande för att orientera sig med, så får man jobba ihop. Och så är alla mer eller mindre glada över det, säger hon. Men vi jobbar alltid tillsammans.
More or less happy with it. It's always working together.
And living in Salzburg and being blind, how is that if you think about how it is to take yourself around in the town and so on?
In the 70s, it was very difficult. There was no mobility training or anything like that, like there is now, or anybody psychological support. You just had your bus pass and your white cane, and that was it.
Och på min fråga hur det är att leva i Salzburg som blind svarar Margaret Heger att på 70-talet när hon kom till Salzburg, då var det mycket svårt. Det fanns ingen mobilitetsträning eller något liknande som det finns nu. Och ingen psykologisk support. Du hade bara ditt busskort och din vita käpp och det var det. Så det var väldigt svårt i början. Och när jag frågar om skillnaden mot idag, då skrattar Margaret Heger och säger att det går inte att jämföra. Det finns så mycket mer möjligheter för synskadade och blinda nu.
There's no comparison. It's the things that are available now. For blind and partially sighted people, all these different aids that we have, you know, from reading things and the things that tell you the color and your scales.
All den hjälp av olika slag vi kan få nu med att läsa saker och hjälpmedel som berättar vilken färg du har på dina kläder, din våg som talar och klockor som talar. Heger säger att det nu också finns mobilitetsträning och man kan få undervisning så att man klarar sig själv hemma med matlagning och annat.
With cooking and things like that. Now there's a vast difference. No comparison at all.
And now if you are out in the town, do you feel safe?
I must admit I don't go into town much because it's so noisy and so much traffic. Now I haven't got the confidence to do that.
Och när jag frågar om Margaret Heger känner sig säker när hon ute och går med sin ledarhund Ella på stan, då säger hon att hon numera inte rör sig så mycket i stan. Det är väldigt ljudligt och mycket trafik. Så hon har inte självförtroendet för att göra det nu. Men hon brukade göra det förut, säger Margaret, som idag är dryga 80 år. Men vi ska tillbaka till Mirabellpalatset, där en del av kommunens tjänstemän arbetar i ett så kallat mångfaldsteam, Team Vilfalt. Här jobbar man med olika frågor kring personer med funktionshinder, kvinnofrågor, integrationsfrågor med flera frågor. Och jag får en rundtur i deras mycket tillgängliga lokaler trots att de är inrymda i en byggnad som byggdes för flera hundra år sedan. Allt är på ett plan och dörrarna de öppnar sig av sig själva när man närmar sig dem.
There's disability youth and age and we have a boss who coordinates our small team. This is Thomas.
Hello.
Hello. Our team diversity.
Okay.
Welcome to Salzburg.
Thank you.
Maybe most comfortable place is here.
My name is Alexandra Schmidt. I'm the equality manager of the city of Salzburg, so I'm in charge of the Women's Affairs office. My most important topics are gender, all issues concerning women and men and discrimination, especially for the people who work with us. So we have like more than 3,000 people working with the municipality of Salzburg. And I work together here in the team diversity with all the others in charge of other discrimination dimensions like youth, age, disabled, integration, migration, LGBTQI.
Och Alexandra Schmidt, som alltså är ansvarig för arbetet med kvinnofrågor och jämställdhetsfrågor inom mångfaldsteamet. Och hon säger att det är annorlunda jämfört med när hon började arbeta i kommunen för 25 år sedan. Nu är det mer att man ser mångfalden av människor som en stor fördel och som gör staden till den stad den är och spännande. Det är inte längre att man inte passar in, utan fördelarna med att man är olika.
A society cool, or it's not only fitting in anymore, but really the benefit of it.
Och när det sen gäller att Salzburg har en så gammal stadskärna där många rör sig, så säger Alexandra Schmidt att det är riktigt svårt att arbeta med att göra den barriärfri, eftersom det finns så många lagar och restriktioner. Och berättar om två gator där många rör sig för att shoppa och där huset där Mozart föddes finns bland annat. Och som de ville göra helt barriärfria. Men det stötte på problem.
It's really hard because you have so many laws and so many restrictions or norms you have to take care of. You just cannot put the ramp everywhere. Or we tried to make Getreidegasse and Linzergasse, which are our most frequented shopping streets. You know, Getreidegasse, very famous with Mozart's birthplace. And we renewed the canal.
Alexandra Schmidt säger att det var många olika hinder eftersom en hel del hus var privatägda. Och de som ägde dem sa att mitt hus är skyddat och lagar förhindrar att man gör något här. Så det visade sig vara omöjligt att få det helt barriärfritt helt enkelt. Och det tycker jag är synd, säger Alexandra Schmidt. Men samtidigt berättar hon om många framsteg som görs. Just nu arbetar man med ett ljudsystem för den kollektiva busstrafiken för att personer som inte ser ska få mycket information om när bussen kommer och var den kommer och när man närmar sig sin hållplats med mera. Och det nya informationssystemet håller på att testas just nu för att tas i bruk om förhoppningsvis några månader, säger hon. Och på min fråga hur priset de fick för sitt tillgänglighetsarbete påverkade säger Alexandra Schmidt att det påverkade viljan att fortsätta arbeta med frågan och att någon i Europa sa att ni är en av de bästa på tillgänglighet. Det gav verkligen motivation till många som arbetade inom kommunen.
People said, wow, there is somebody in Europe who says you are one of the best. Oh, really? So, this is maybe something which gave motivation to many people.
Och en annan sak som man har satsat på i Salzburg stad, det är en dryga 130 sidor lång plan, etappenplan, en strategi för hur man ska nå målet om en barriärfri stad. Och här har man också jobbat ihop med universitetet i Salzburg och deras institut för mänskliga rättigheter. Det handlar om vad vi vill göra och med vem, säger Alexandra Schmidt. Och när och hur man ska göra det. Och här har också personer med olika funktionshinder varit med.
Disabled persons were part of this project and tried to develop it. And there are obviously all the topics like barrier free in communication, in barrier free buildings and the public space to be part of the public life, but also really measurements for all citizens of Salzburg, like to raise their awareness of barrier-free topics.
Och sen några månader tillbaka så finns det också en taktil bronsmodell av Salzburg som Alexandra Schmidt avslutar vår intervju med att verkligen uppmana mig att gå och se.
Did you already see the Blindentast model, the bronze model of the city of Salzburg behind the dome?
No, I haven't.
So this is one of the a very important thing for the blind and visually disabled. It's behind the dome. There you have the model where you can like see the city of Salzburg with your hands.
Och i Salzburgs gamla stad för att hitta den taktila modellen av Salzburg så går man med domkyrkan i ryggen genom enorma valv. En bit bort så ser man att det står som ett bronsbord på tre ben. Och här är då den här taktila modellen av Salzburg. Man kan känna på husen som är varma nu för solen står på. I olika form och olika tak och höjd. Och sen mitt i allt så går floden Salzach genom hela stan
Och så står det med punktskrift i floden, de olika broarnas namn. Och sen kan man också långt borta i kanten så känner man de enorma berg som omsluter de hus som ligger precis tätt in till bergväggen och liksom slutar i bergväggen. Och det är höga gathus som är väldigt gamla. I Mirabellslottet så kan man också känna hur trädgården är uppdelad i olika delar. Så det är hela den gamla staden som man kan känna i en taktil modell.
Nice. Festum på.
Och sista frågan, den går till Margaret Heger. Och om hon tycker att kommunen gör mycket för de som är synskadade. Och det tycker hon. Som exempel tar hon tillgängliga trafikljus, många ledstråk och att glasdörrar märks upp så att de som fortfarande ser lite grann vet att de är där. Jo, jag tycker att de gör mycket för blinda personer, avslutar hon.
Yes, I think they do a lot for blind people.
Och sist hörde vi Margareta Heger från Salzburg som förutom ett aktivt föreningsliv också har varit en mycket duktig parasportare i flera olika grenar. Men det återkommer vi till i ett reportage framöver. Reportaget om tillgängligheten i Salzburg var gjort av Åsa Kjellman Erisi. Evenemangstipsen börjar med något för den riktigt snabba. Nu på onsdag den 5 juni spelar rockbandet Eldkvarn i Malmös Folkets Park. Plura Jonsson och de andra hade egentligen lagt av, men här blir en start på sommarens turné som heter Det är aldrig för sent att lägga av. Klockan 19 börjar konserten som ska vara 2 timmar lång. Förköp kan göras hos Dixter för 595 kronor. Sommartid är marknadstid. Nu på fredag den 7 juni börjar marknaden i Skurup som erbjuder försäljare och aktiviteter för hela familjen i Folkets Park till på söndag. Helgen den 29 och 30 juni hålls Svedala marknad med knallar ut med Storgatan och Tivoli på Stortorget. Underhållning för alla åldrar utlovas också mellan klockan 10-18 på lördagen och 11-17 på söndagen. Onsdag torsdag den 3-4 juli är det dags för Hörby marknad som hållits mitt i byn ända sedan 1748. Där lockar man från klockan 12 på onsdagen med 400 knallar, tivoli och en smådjursmarknad på torsdag morgon. Samt artister på Nya torg till efter midnatt på onsdagen och till 21.30 på torsdagen. Dagen därpå, fredag den 5 juli klockan 13 börjar den än större Kiviksmarknad som håller på ända till måndag den 8 juli klockan 17. Och där lockar man som brukligt med 1000 knallar, tivoli, varietéer och William Arnes motorcirkus. Torsdag den 18 juli är det dags för nästan lika klassiska Sjöbomarknad med 600 knallar och jodå ett tivoli. Mellan klockan 12 och midnatt torsdagen och 9 till midnatt fredag den 19 juli. Malmö stadsteater har öppet hus nu på lördag den 8 juni med en teaterdag med cirkustema för den yngre publiken. Föreställningen Var inte rädd, lilla krabban ges 2 gånger och det blir bland annat kostymprovning, skattjakt och sagoläsning mellan klockan 11 och 15. Klockan 18-22 blir det teaterfest för de lite vuxnare med dramatiska vandringar genom teatern, försäljning av kostymer och rekvisita och en bartömning. Det är fritt inträde och ingen föranmälan behövs. Adressen är Kalendergatan 12. I Malmös Folkets Park väntar även i år minifestivalen Malmö and Beyond. Lördag den 15 juni mellan klockan 14 och 22 så blir det hiphop med DJ Premier. Känd bland annat från Gangstar. Svenske Timbuktu som tar med sig Massaka Trio. Engelska soul- och highlife-gruppen Kokoroko. Och svenska Ayla som blandar reggae med elektronika och folkmusik. Biljetterna kostar 550 kronor och förköp kan göras hos Dixter. Lördag 15 juni invigs också årets Sommarlund med 165 gratis evenemang runt om i kommunen fram till den 9 augusti. Invigningen är i Stadsparken mellan klockan 14 och 20. Under dagen bjuds det på bland annat danstävlingar. Och på vita scenen blir det konserter. Först soul, R&B och lo-fi med Hakim Martin och Gina Hanuksela mellan klockan 18 och 18.45. Följt av en hiphop-konsert med NAOD. Söndagen därpå, den 23 juni och måndag den 24, kommer Teater 23 med sin barnföreställning När Harry mötte Iggy. Om haren och igelkotten som blir kompisar med förhinder. En musikalisk föreställning som också är syntolkad med teaterns egna teknik. Det går bra att ta med sig egna lurar eller be om det på plats. Dansbanan i Stadsparken mellan klockan 14 och 14.45 bägge dagarna. Sommarlund avslutas till sist den 9 augusti på Vita scenen med en konsert med Lisa Ekdahl som firar 30 år som artist. Jazz, pop och lite visa kan förväntas mellan klockan 19 och 20. Mejeriet i Lund har också i sommar quiz och humorkvällar på sin terrass. Kristoffer Jonsson håller i quizterrassen på onsdagar klockan 20 från den 19 juni till 7 augusti. Inträdet är då 60 kronor. Medan humorterrassen med hemliga ståuppkomiker är på torsdagar samma klockslag från 20 juni till 7 augusti. Då kostar det 125 kronor. Förköp ger garanterad plats och kan göras hos Dixter. På nöjesdestinationen Töringelund i Svedala börjar fredag den 28 juni klockan 15 Hampa-festivalen. Som lockar med musik, mat, kunskap och kultur. Inte minst om nyttoväxten i namnet då. Festivalens stora dag är lördagen med artister som General Knas, Syster Sol, Ica Maus och Kaleba på scen. Ända till klockan 2 på morgonen. Där finns också en campingplats och biljett till 2 dagar kostar 995 kronor. En dag 695. Förköp kan göras hos Tixter. I Kristianstad blir det även i sommar musikkvällar på Stora Torg med fritt inträde. Torsdag 4 juli uppträder Patrik Isaksson. Den 11 juli Nike Selmar, vinnare av TV4s Idol för 2 år sedan. Den 18 juli kommer Brolle. 25 juli Shirley Clamp och fredag den 2 augusti avslutar Helene Wisch-Persson och Glenn Wisch. Förband ska börja spela klockan 18.30 var kväll och huvudakten klockan 20. Och vardag det är musikkväll ska det också bjudas på en barn- och ungdomsaktivitet mellan klockan 15 och 17. På Fredriksdalsteatern i Helsingborg blir det fars som vanligt fast under ny regi från i sommar. Den 29 juni är det premiär på Adde Malmbergs fars Nötter som han både skrivit, regisserat och spelar i. Medverkar gör också Babben Larsson, Sanna Persson Hallapi, Nils Dernevik med flera. Pjäsen utspelar sig på den strängt vegetariska kursgården Kruskagården som kämpar för sin överlevnad med krävande kunder och en barsk vd. Allt hänger på den kommande prestigefyllda konferensen om framtidens mat. Men så blir det förvecklingar. Biljetter kostar 515 kronor hos Nordic och sista föreställningen är den 11 augusti. Föreställningen syntolkas av syntolkning.nu lördag den 6 juli klockan 15 till 17.30. Det går att boka biljetter till bägge föreställningarna mot en avgift på 35 kronor via dem också. Antalet syntolkningslurar är begränsat och samling för syntolkning sker 60 minuter innan vid vänster entré. Vid behov av ledsagare eller andra frågor kan man mejla boka@syntolkning.nu eller ringa telefon 031 360 84 45. Och Eva Rydberg har, som vi berättat tidigare, lämnat Fredriksdalsteatern för Sundspärlans friluftsteater i Helsingborg. Och är ett resande teatersällskap från 28 juni till 11 augusti. Farsen handlar om 2 konkurrerande teatersällskap som råkat bli bokade till samma datum. Med Eva Rydberg själv, Eva Ros och Hampus Näsvold bland skådespelarna. Nytt är att föreställningen syntolkas av syntolkning.nu torsdag och fredag den 1 och 2 augusti. Klockan 19 till 21.30 med paus. Biljetter för 550 kronor säljs via hemsidan evarydberg.se eller på Fotocenter i Höganäs, telefon 0737 331 890 eller då hos syntolkning.nu som också har en hemsida allt om syntolkning.nu. Biljettinformation. Nordic når man på telefon 0455 61 97 00 och Tixter 0771 47 70 70. Kalendern. Vecka 24 börjar med måndag den 10 juni då Svante och Boris har namnsdag. I Italien fortsätter friidrotts-EM med att den allra största svenska stjärnan Armand Duplantis kliver in i tävlingen i stavhoppskvalet. Och allt annat än guld 2 dagar senare skulle förvåna en hel idrottsvärld. Friidrotts-EM i Italien börjar redan nu på fredag den 7 juni och då är det 2 andra svenska medaljhopp. Daniel Ståhl och Simon Pettersson som kastar diskus i kvalet och förhoppningsvis i finalen. Tisdag den 11 juni har Bertil och Bertold namnsdag. Den amerikanske musikern Frank Beard fyller 75 år. Han är mest känd för att vara trummis i rockbandet ZZ Top, som i sin tur känns igen för medlemmarnas synnerligen framträdande skägg. Namnet till trots är Beard den enda i bandet utan. Hans trummande präglas av kraft och precision. Här till exempel i deras hitlåt Lagrange från en livekonsert från 2013. Onsdag 12 juni ska riksdagen debattera och rösta om ledsagning, som vi hörde om nyss i veckans nummer. En majoritet i socialutskottet ställde sig förra veckan alltså bakom att regeringen ser över förutsättningarna för att reglera rätten till ledsagning i en särskild lag och för gratis ledsagning för synskadade. Medan de 3 regeringspartierna reserverade sig med hänvisning till att frågan bereds på departementet. Bakgrunden är som bekant att många synskadade blivit av med ledsagningen. Något en majoritet i riksdagen denna dag kan göra något åt. Namnsdag har alla Eskil. Sångerskan och skådespelaren Eva Ros fyller 75 år. På 60- och 70-talen var hon ofta med på Svensktoppen med sina låtar. Och efter det har hon varit med i många musikaler och privatteatersammanhang. Som till exempel i Arlövsrevyn. Senast förra året deltog Eva Ros i Melodifestivalen tillsammans med Eva Rydberg. En annan veteran från landets scener. Torsdag den 13 juni börjar ett 3 dagars G7-möte i Italien. Med ledarna för världens största demokratier samt EU-topparna på plats. På agendan står stöd till Ukraina, kriserna i Mellanöstern, energisäkerhet, ekonomisk utveckling i Afrika och hur man ska hantera utmaningarna med artificiell intelligens, eller AI. Colombias president Gustavo Petro kommer till Sverige och träffar denna dag kungen. Vänsterpolitiken Petro är en före detta gerillakämpe. Och Sverige är involverat i den freds- och demokratiseringsprocess Colombia går igenom efter decennier av inbördeskrig. Andra skäl till besöket lär kunna vara svensk försäljning av utrustning till landets stora gruvsektor och av JAS-plan som Colombia visat intresse för. I North Carolina i USA börjar US Open i golf för att hålla på resten av veckan. En svensk som tippas kunna utmana är Ludvig Åberg. 80 år fyller sydkoreanen Ban Ki-moon som var FNs generalsekreterare mellan 2007 och 2016. Han efterträddes av dagens generalsekreterare, Antonio Guterres. Och så är det Aina och Aino som har namnsdag. Fredag den 14 juni är det Chiles vänsterpresident Gabriel Boric som lunchar med den svenske kungen. Han är landets yngsta president någonsin och har tidigare uttryckt sitt gillande för svenska välfärdslösningar och för klimataktivisten Greta Thunberg. Namnsdag har Håkan och Hakon. I Tyskland drar EM i herrfotboll igång utan svensk deltagande. Den här gången heller. I öppningsmatchen möter värdnationen Skottland och gruppspelet pågår till den 26 juni. Finalen spelas den 14 juli. I Motala startar på kvällen årets upplaga av Vätternrundan, världens största motionslopp på cykel. Cirka 23 000 personer kommer att stå på startlinjen. Och hela vägen runt sjön är det 31,5 mil. Över ett dygn kan det ta för de långsammaste och kanske viljestarkaste. Lördag 15 juni samlas många av världens ledare i Lucern i Schweiz för helgens toppmöte. Det är ett försök att skapa förutsättningar för ett slut på kriget i Ukraina som landets president Zelensky bad Schweiz att vara värd för. 160 nationer är inbjudna, men det är oklart hur stor uppslutning det blir på mötet. Rysslands och Kinas presidenter kommer i alla fall inte. Den amerikanske skådespelaren med mera James Belushi fyller 70 år. Mest känd är han kanske för sina roller i snutfilmer och komedier och för sin medverkan i Saturday Night Live, en långkörare i amerikansk tv. Namnsdag är det för Margit och Margot. Söndag 16 juni firar sikerna, alltså de med det långa håret och turbanerna, Guru Arjans martyrdag. Arjan var den som skrev sikernas heligaste skrift, men i början av 1600-talet blev han martyr för sin tro genom att både kokas och stekas under 5 dagar, utan att röra en min. Sikher i Indien uppmärksammar dagen genom att dela ut svalkande drycker till alla oavsett tro. Det har gått 50 år sedan en 18-åring vid namn Björn Borg vann de öppna franska mästerskapen i tennis genom att slå Manuel Orantes i finalen. Det var Björn Borgs första stora titel och i Paris vann han sedan 5 gånger till. Som bredvid de 5 vinsterna i Wimbledon var hans största framgångar. Namnsdag denna söndag, det har alla som heter Axel och Axelina.
Den regionala anslagstavlan har ett meddelande från US Syd som bjuder in till en resa till Auschwitz i höst. Vi vill bjuda in dig till en resa som kommer att beröra både hjärta och sinne. Tillsammans med oss har du möjlighet att delta i en betydelsefull och lärorik resa till Auschwitz koncentrationsläger i Polen. Resan kommer att äga rum den 20-23 september. Och under denna resa kommer vi att försöka förstå mer av vår historia och de tragiska händelser som skedde på platsen. Vi är medvetna om att besöket kan väcka starka känslor. Men vi finns där för att stötta varandra genom denna viktiga upplevelse. Vi kommer att vara baserade i Krakow och lära oss mer om den polska kulturen. Och resan kommer att börja och sluta i Malmö. Vi flyger från Köpenhamns flygplats Kastrup fredagen den 20 september klockan 18.35 och landar på måndag den 23 september klockan 21.55. För den som har en längre resväg kommer vi att ordna med övernattning i Malmö. Observera att du måste ha fyllt 16 år för att kunna delta på denna aktivitet. Eftersom antalet platser är begränsat ber vi dig att betala deltagaravgiften först efter att du fått bekräftelse på din plats. Är detta din första US-aktivitet åker du gratis. Medlemmar betalar 1 500 kronor och icke-medlemmar betalar 3 000 kronor. Deltagaravgiften ska betalas in till swishnummer 123 298 0936 eller till plusgiro 83 37 59-4. Märk betalningen med ditt namn och Polen. Är du intresserad av att följa med oss på denna resa? Anmäl dig till vår ombudsman Lauko Sardar på telefon 0470-17771 eller mejl kansli@ussyd.se. Sista anmälningsdag är den 13 juni. Glöm inte att alla US-aktiviteter är alkohol- och drogfria. Har du frågor om aktiviteten är du varmt välkommen att kontakta någon av oss i planeringsgruppen. Gnevko på telefon 070-990-3582, e-post gnevkopo@gmail.com och det första namnet stavas GNIEWKOPAW. Sofie Fredriksson 070-534-2207, e-post sofie.fredriksson@ussyd.se. Emily Paulsson 070-329-3535, emily@ussyd.se eller Linn Viktorsson 070-098-3848.
hoppas vi ses. Den lokala anslagstavlan är idag delad och sydvästra Skåne delar tavla med mellersta och sydöstra Skåne. Och först ett meddelande från Synskadades Riksförbund Malmö-Svedala om aktiviteter under vecka 24. Välkomna till SRF Malmö-Svedalas dagverksamhet. Vi serverar kaffe och smörgås eller kaka till en kostnad av 10 kronor. Anmäl dig till kansliet på telefon 040 25 05 40 om du kommer på någon av dagaktiviteterna senast klockan 10 samma dag som aktiviteten. Måndagen den 10 juni klockan 13-15. Vi träffas och umgås med lite fika och diskuterar aktuella nyheter samt läser lite ur tidskrifter. Ibland hinner vi även med frågesport. Detta är sista träffen för den här våren. Tisdagen den 11 juni klockan 13-15.15 spelar vi bingo och fikar. Och detta blir den sista spelomgången. Och sen drar vi inte igång i augusti som brukligt utan vi startar upp lite längre fram i höst på grund av flytten till den nya föreningslokalen. Och så ett meddelande från Synskadades Riksförbund Malmö-Svedala inför den kommande badsäsongen. Även i år samlas vi på Öresunds Funkis torsdagar klockan 14-16.30 för trevlig samvaro. Vi startar den 13 juni och sista träffen är den 15 augusti. Personal på Öresunds Funkis kommer även i år att ta upp beställningar vid våra bord och du betalar själv för ditt fika med kort, kontanter eller Swish. Ingen anmälan behövs. Boka bilen till parkeringsplatsen vid badet. Adressen är Riversborgsstigen 4. Vi möter upp om du behöver det och som vanligt stannar någon av oss kvar tills alla fått sina färdtjänstbilar för hemresan. Om du har några frågor, ring till Maj-Britt på telefon 070 324 6609. Hjärtligt välkomna, hälsar styrelsen. SRF Malmö Svedala hälsar också välkommen att fira midsommar. Nu är sommaren här på allvar och det är dags för den sedvanliga midsommarfesten. Vi träffas onsdagen den 19 juni klockan 13 i föreningslokalen på Vändes Fridsgatan 13 i Malmö. Det kommer att serveras matjessill och kokt nypotatis följt av färska jordgubbar med vaniljglass. Det hela avslutas med en kopp kaffe. Alkoholhaltiga drycker betalas kontant på plats till självkostnadspris. Som medlem betalar du 150 kronor till föreningens bankgiro 192-9645 eller Swish till 123 077 8050 senast torsdagen den 13 juni. Övriga betalar 200 kronor. Glöm inte att skriva midsommar och namnet på deltagaren vid betalningen. Efter sista anmälningsdag är anmälan bindande. Färdtjänsthem kan beställas till klockan 15.30. Anmäl dig till kansliet på telefon 040 25 05 40 eller mejla till info@srfmalmo.se senast tisdagen den 11 juni. Och glöm inte att meddela om allergier, specialkost och om du behöver inbetalningskort. Hjärtligt välkomna önskar styrelsen. SRF Malmö Svedala bjuder till sist in till Hasse Anderssons avskedsturné söndagen den 13 oktober. För över 60 år sedan drog han sitt första ackord på Kiviks marknad. Och sedan dess har hans karriär präglats av melodier som gjort honom till en folkkär artist som lockar lyssnare i alla åldrar. Nu bjuder Hasse Andersson in publiken till sin sista turné. Hej du speleman! Som har premiär på Slakthusets teater. Ett varmt hejdå till turnélivet och ett stort tack för alla de fina minnen som har skapats. Samling, vi träffas innanför entrédörrarna klockan 14 då du får din biljett och kan lämna in kläder i garderoben. Konserten börjar klockan 15. Platsen är Slakthuset teater, Navigationsgatan 4 i Malmö. Och priset 565 kronor. Ledsagare går kostnadsfritt. Konserten varar 2 timmar utan paus. Hemresan kan du beställa till klockan 17.30 och som vanligt blir du aldrig lämnad ensam. Anmäl dig till kansliet senast torsdagen den 13 juni och berätta vid anmälan om du behöver ledsagning och ett inbetalningskort. Efter anmälningstidens slut är anmälan bindande. Betala in på föreningens bankgiro eller Swish senast 31 augusti. Skriv Hasse och namnet på deltagaren vid betalningen. Om det uppstår problem under dagen kan du ringa till Maj-Britt Ryman. Hjärtligt välkomna!
Vi har ett meddelande från SRF Ringsjöbygden som hälsar sina medlemmar välkomna till månadsträff den 26 juni. Vi träffas på Karidal klockan 17.30 till 19.30. Adressen är Tröskevägen 2 i Eslöv. Anmälan görs senast den 19 juni till Bo som nås på mobilnummer 070 55 877 74. Vi i styrelsen vill gärna att ni funderar, antecknar önskemål på aktiviteter eller någon utflyktsmål eller något annat som ni kan tänkas vilja göra. Vi tar gärna med era önskningar när vi ska göra vår planering. Vi ser fram emot att ta del av era förslag redan på denna månadsträff. Varmt välkomna, hälsar styrelsen. Och SRF Sydöstra Skåne hälsar att nu är det dags för sommarfest. Årets sommarfest håller vi söndagen den 16 juni i Gunvors loge i Fullehill mellan Gladsax och Östra Tomarp. Adressen är Stenhällsvägen 25 i Simrishamn. Vi äter en härlig sommarbuffé, vatten och lättöl ingår. När vi ätit finns det möjlighet att prova på att dansa line dance. Eller ta en promenad och känna in dofterna från vitklöver som odlas runt gården och som förhoppningsvis blommar då. Är du intresserad att prova på att spela boll så finns det möjlighet till det. Eller bara sitta ner och umgås, du väljer själv. Då vi har rört på oss lite serveras kaffe, te och något gott till det. Vi bjuds även på underhållning av Artus döttrar som heter Gullevi och Irene. Kanske det blir lite allsång också. Detta mellan klockan 12 till 16, kostnad 150 kronor. Du betalar till Bankgiro 5435-4303 eller swisha till nummer 1234-415071. Anmäl dig till Johnny på johnny.ekstrom@srfskane.se. Mobil 0739-093945 eller Vicky Svedrell på 0708-37-53-58 eller streponi@gmail.com. Anmäl dig senast den 10 juni. Välkommen till en härlig sommarfest på Österlen, hälsar Gunvor och styrelsen. Vi har en ändring i den lokala busstrafiken i Malmö på Östra Farmvägen. Där hållplats Industrivägen Läge B stängs när provtagning ska göras dagtid den 10-14 juni och den 17-20 juni mellan klockan 8-16. Bussresenärerna med linje 9 hänvisas till hållplats Katrinelund Läge D på Östra Farmvägen. I förra veckan berättade vi om ett vägarbete i Trelleborg på Nygatan. Vägarbetet har skjutits upp och börjar först den 12 juni klockan 7 och slutar den 14 juni samma tid. Men på grund av studentfirande så fortsätter hållplats Stortorget att vara stängd fram till 20 på kvällen. Hållplats Ehrenbursgatan ersätter. Och vi har ändringar i busstrafiken i Lund där ett vägarbete som pågår till den 25 augusti gör att hållplatserna Mobilia och Värmeverket stängs i båda riktningarna. Resenärerna till Mobilia läge A hänvisas istället till Klosters Fälad läge A på Fjällivägen. Resenärer till Mobilia läge B får istället använda hållplats Klosters Fälad läge B på Fjällivägen. Och de som åker till Värmeverket läge A hänvisas till Alfa Laval Gunnesbo läge A på Rudeboksvägen. Passagerare till Värmeverket läge B använder istället hållplats Alfa Laval Gunnesbo läge B på Rudeboksvägen. Anslagstavlan för norra Skåne börjar med meddelande från SRF Nordöstra Skåne som hälsar att nu är det dags att fira SRF Nordöstra Skånes 50-årsjubileum med våra medlemmar och inbjudna gäster. Lördagen den 6 juli klockan 12-17 i Vinslövs bygdegård, Vinslöv 1064. Vi bjuder på mat och dryck och underhållning med svänggänget. Buss avgår från Bromölla kulturpunkten, Hermansensgatan 22 klockan 10.30. Kristianstads resecentrum, stora parkering norr om stationen klockan 11. Sommarlust Coop klockan 11.15 och hemresa klockan 17. Anmäl senast den 24 juni till Knut Torstensson på mobil 0703 87 34 37. När Knut inte kan svara, anmäl dig till telefonsvararen så hör han av sig. Glöm inte uppge telefonnummer. Och anmälan kan också göras på mail knut.torstensson@telia.com. Ange behov av ledsagar, påstigningsplats och matallergi. Välkommen till en härlig jubileumsfest, hälsar styrelsen. SRF Nordöstra Skåne bjuder också in sina medlemmar till korvgrillning på 20 Kull, 20 Kullsvägen 51. Onsdagen den 7 augusti klockan 12-15.30. Caféet serverar kaffe till oss klockan 14. Vi hoppas på en solig dag där vi kan roa oss med olika aktiviteter. Att bara njuta av naturen och prata med varandra är också värdefullt. Anmäl deltagande senast måndagen den 29 juli till Knut Torstensson. Om Knut inte kan svara så anmäler du dig på telefonsvararen så hör han av sig. Och glöm inte telefonnumret. Anmälan kan också göras på mail. Ange eventuell matallergi. Varmt välkomna, hälsar styrelsen. SRF Västra Skåne bjuder sedan in till månadsmöte tisdagen den 11 juni klockan 14-16.15 i SRFs lokal Vaktgatan 3 i Helsingborg. Det blir vanliga mötesförhandlingar och vi får besök av polisen som ska prata om bedrägerier. Fikaavgiften är 30 kronor. Anmäl dig till kansliet senast måndagen den 10 juni klockan 12. Om du står på den fasta listan behöver du bara meddela om du inte kan komma eller inte ska ha fika. Välkommen! SRF Västra Skåne ska också till Linnea-trädgården onsdagen den 12 juni klockan 14-16. Och adressen är Mariehällsvägen 100 i Helsingborg. Pris 85 kronor och sista anmälningsdag är måndagen den 10 juni klockan 12 till kansliet. Vi träffas för att avnjuta våffla, sylt, grädde och kaffe eller te i solskenet. Föreningen står för mellanskillnaden för en våffla med sylt och grädde. Om man vill ha fler våfflor får man betala dem själv. Välkommen! SRF Västra Skåne har också en midsommarfest onsdagen den 19 juni i SRFs lokal i Helsingborg mellan klockan 13-16.30. Det blir traditionell midsommartallrik med potatis, sill och tillbehör. Det finns vatten eller lättöl att välja mellan och detta meddelar du vid med anmälan. Starkare drycker får du själv ta med. Gruppen Happy Strings kommer att underhålla. Lotteriförsäljningen kommer vi att ha där vi själva bidrar med vinster. Så ta gärna med dig en, men absolut inget tvång. Deltagaravgift 100 kronor. Anmälan senast 11 juni till kansliet som nås på 042 15 83 93 eller srfvastraskane@srf.nu. Meddela vad du vill dricka. Endast 30 personer finns det rum för och därför är det först till kvarn som gäller. Betalning oss till handa senast den 18 juni på Swish 123 545 9680 eller bankgiro 5954-3017. Välkomna, hälsar styrelsen. Vi har ändringar i busstrafiken i Helsingborg och på Karl Kroks gata. Där påverkas linje 2, 3, 4, 7 och 8 på grund av ett beläggningsarbete som är igång och ska pågå till den 31 augusti. Och hållplats Gustav Adolfs torg, läge B, stängs. Resenärerna hänvisas till en tillfällig hållplats, Gustav Adolfs torg, läge Y, som finns på Södergatan 65, cirka 250 meter i sydöstlig riktning. Och det här det var allt för Skånes taltidning för den här gången. Och nästa gång ni hör oss, då har det hunnit bli den 13 juni.
Skånes taltidning ges ut av Region Skånes psykiatri- och habiliteringsförvaltning. Ansvarig utgivare är Martin Holmström. Postadress Jörgen Ankersgatan 12, 211 45 Malmö. Telefon 040 673 0970. E-post skanestaltidning@skane.se och hemsida skanestaltidning.se. Observera att CD-skivorna inte ska skickas tillbaka till oss. Såväl skivor som kuvert kan läggas i brännbara sopor när ni inte längre vill ha dem. Vi hörs igen. Hej då!